Radio Nolaskogs.
God morgon kära lyssnare och välkomna till dagens program i Radio Nolaskogs. Idag är temat våren, uppvaknandets tid. Imorgon är det ju valborgsmässa och afton och många av oss kommer att stå vid någon majbrasa och lyssna på vårtal och körsång och sjunga vintern rasat ut och glädjas åt att dagarna blir allt längre och att ljuset är tillbaka. Jag tänker att idag är det den näst sista dagen av vårmånaden april och jag kan inte erinra mig en så varm och härlig april på mycket, mycket länge. Blåsipporna slog ut minst 4 veckor tidigare än de brukar och vårfåglarna anlände också tidigare än normalt. Ja, det är en grön och skön tid vi går till mötes. Musiken idag ska Lunds studentsångare stå för. Vad kan passa bättre så här dagen före dagen än just manskör?
Vinter bra!
Ja, det var Längtan till landet av Otto Lindblad med Lunds studentsångare. Jag heter Anke Hagström och är programvärd idag och i kontrollrummet sitter Erik Bergström och sköter tekniken. Jag nämnde att dagens tema är våren, uppvaknandets tid. På samiska heter det girra, om jag nu uttalar det rätt. Och nu på lördag, den 3 maj, har vi äran att inviga just den delen i den samiska almanackan här i Örnsköldsvik. Och det har med kulturhuvudstadsåret att göra. Ingrid Lundmark, välkommen hit.
Tack så mycket, Anki.
Du är i högsta grad involverad i projektet, eller hur?
Ja, jag och Lasse Söderlind har sytt ihop det här programmet för lördags invigning av Girja, återvändandets årstid här på Stora torget där de flesta programmen ska hållas.
Ja, vad trevligt. Förra gången vi talades vid, det var jag tror det var mitten av oktober och då kändes det så förfärligt avlägset till den här invigningen. Men nu är vi där.
Nu är vi där.
Jättespännande.
Vi har några dagar kvar.
Ja, och du har väl bråda dagar kan jag tänka mig nu så här innan invigningen ska ske.
Ja, det är väldigt, väldigt mycket. Och det är ju alltid så på slutet att det blir väldigt hektiskt att sy ihop hela programmet så allting funkar. Det här med reklambyråer och Lasse håller ju på med musiken och tekniken och allt det där. Och det ska ju bygga scener och vi ska ju ha lite ovanliga program nu på lördag. Så att det handlar om en catwalk och det handlar om lite annorlunda grejer. Så att det är en hel del att komma ihåg.
Ja, absolut. Hörru du, catwalk, då pratar vi mode, eller
Då
hur?
pratar pra,
Modevisning.
precis, precis. Då pratar vi om, hon heter Anna-Lisa Svacko, som är en av de främsta Sápmis designers. Hon designar kläder. Så hon ska ha en modevisning här i stan och där ska hon inte visa koltar utan det ska hända nästa år när vi har en samisk utställning på museet. Utan det här handlar helt och hållet om sami kläder och designade kläder. Väldigt färgstarka kläder och det blir en typ rock fashion show.
Åh, vad spännande.
Så
Det
det blir
låter kul.
spännande.
Ja. Ja, jag förstår att det blir färgstarka kläder om det är inspirerat av samernas kläder.
Absolut.
Och det kommer att ske på Stora torget.
Det kommer att ske på Stora torget, som sagt, under dagen. Jag tror att det är klockan 13.00
Ja.
som pågår ungefär en halvtimme. Så att det blir snabba ryck fram och tillbaka. Och hon säger själv idag när jag pratar med henne att hon har mellan 10 och 15 modeller då som ska snabbt byta
Ja.
och vandra den här catwalken.
Jättekul. Det är inte bara på Stora torget det händer saker, utan jag förstår att det är även så att på museet händer det
Ja
grejer.
visst, vi inviger en barnutställning, eller en kulturhistorisk utställning för barn, om barn. Och det kommer att bli en väldigt spännande utställning där barn kan komma in och leka och även de vuxna kan komma in och leka och ta del av den här utställningen. Så att den invigs klockan 12 på lördag med tårta och folkfest.
Vad trevligt. Då kommer både stora och små kan jag tänka mig.
Absolut.
Ja.
Och sen då ska vi vandra vidare genom museiparken till Örnparken. Och där har du Oristare, den samiska föreningen som vi har här i stan, med två kåtor. Och där har man bland annat jojk och samiska sagor och massor med samisk mat och flaggor och lite sånt. Så att det samiska spåret är ju det som vi inviger i första hand. Och det har ju att göra med det samiska årshjulet. Och vi inviger ju nu den tredje våren alltså. Så att det blir ganska mycket samisk i den här invigningen.
Jag förstår det. Ja, det är intressant att samerna har ju inte bara 4 årstider, utan de har ju 8 årstider i sin kalender.
Exakt.
Ja, det är ganska spännande tycker jag. Och jag tror att det har med att de är ett naturfolk som var väldigt beroende av
Årstid.
årstidernas skiftningar och inte bara de stora gränserna mellan vinter och vår och vår och sommar och höst, utan att det fanns perioder som man kunde kalla för vårvinter och
Ja,
för
visst.
höstvinter och allt vad det var. Mycket spännande. Vi lyssnar på lite musik och så fortsätter vi att prata om en stund. Det var Majsång av Friedrich Kuhlau. Ja, Ingrid, du pratade om det här med att det ska vara en samisk modevisning. Och det är ju jättespännande. Och att det ska vara två lappkåtor med olika aktiviteter vid torget. Jag vet att efter invigningen i Umeå, det var ju där den första invigningen ägde rum i månadsskiftet januari-februari. Då läste jag i både i VK och i Västerbottens Folkblad att folk var lite kritiska mot att det var så mycket samiska inslag i invigningen. Hur kommenterar du det?
Alltså, när man sökte att bli, att väljas till kulturhuvudstadsåret så gick man ju in med en ansökan där man ville lyfta fram det samiska, det nordliga samiska, så att jag tror personligen att det är därför det man fick kulturhuvudstadsåret 2014.
Mm.
För att det är av intresse för resten av Europa. För vi är ju de enda europeiska urbefolkningen här uppe i Norden, så att det förvånar mig inte att man fick bli kulturhuvudstadsår på grund av det samiska. Och jag tycker själv att det är kul och det är roligt att lyfta fram en urbefolkning och visa vad deras kultur. Och det är ju en del av den svenska kulturen.
Absolut. Jag håller med dig där. Men det är ju personliga åsikter. Jag tycker att det är väldigt spännande och intressant att lyfta fram just den enda urbefolkningen, som det kallas i Europa, som finns här i norra Sverige.
Mm.
Eller i Sverige. Jag är inte bara Sverige, du är hela Nordkalotten. Men det är intressant. För att ursprungligen så var det ju faktiskt 10 städer som sökte att få kulturhuvudstadsåret.
Mm.
Och sen så blev det 5 stycken kvar när man hade gallrat bort hälften. Och så var det 3 städer som sen blev 2. Mm. Och de städerna, det var just Umeå och Lund. Mm. Och det var nog så att det här samiska inslaget fällde utslaget i det här fallet då.
Absolut.
Och bidrog till att Umeå fick bli kulturhuvudstadsår. Så att där var anledningen till att det är mycket av samiskt inslag. Och det finns ju så mycket i den samiska kulturen. Det är jojken, alltså musiken, och det är konsthantverket och det är kläderna. Alltså, det är så otroligt färgstarkt och,
precis.
Och ja, det är intressant och så väldigt säreget och originellt. Så att,
visst är det det.
Ja. Sen,
jag såg en väldigt intressant utställning i Umeå som heter Migratory. Och det är av en ung sami konstnärinna och hör och häpna, hon är utbildad i Canberra i Australien, så att jag hörde lite grann, och eftersom jag har bott där själv så känner jag ju till, och jag var på invigningen och jag råkade stå bredvid ambassadören där, så jag kunde ju inte hålla mig, utan jag sa ju att hej, på engelska givetvis, du kommer från samma plats som jag har bott i 20 år, och så vi började prata. Och så i alla fall, så hon är utbildad i Canberra och har gjort den här fantastiska utställningen.
Var är den någonstans?
Den är på museet, Västerbottens museum.
Uppe på Gamlia?
På Gamlia, ja. Och den är fortfarande helt otrolig, så jag tycker alla borde besöka den. Och liksom ta del av historien bakom den här Migratory-utställningen som den heter. För det har en lång historia, men den är fascinerande.
Är det konst? Alltså är det,
hon blåser glas.
Ja, det är glas. Det är hon som blåser glas.
Precis.
Ja, just det. Det har man ju hört. Vad spännande. Vi lyssnar på lite glad vårsång.
Glad som fågeln i morgonstunden, hälsar jag våren i friska natur. Lärka med ropar och trasten i lunden, alla på åken och morgon i ful. Glad som fågeln i morgonstunden, hälsar jag våren i friska natur. Lärka med
Glad så som fågeln av prins Gustav. Ja, som sagt, nu är det bara några dagar kvar till invigningen. Mm. Och det kommer att sjuda av aktiviteter både på museet och på torget. Och vi hoppas att det blir mycket, mycket folk som kommer. För jag tänkte på när Umeå hade invigningen i månadsskiftet januari-februari. Då talar man om att det var 35 000. Det låter otroligt.
Ja, det var ju väldigt mycket folk. Jag var själv där och det var ju inte så varmt den kvällen. Det var ju relativt kallt och det var en ganska lång invigning. Så att, men det var så mycket folk. Det var 35 000 som kom. Och vi hoppas ju att vi ska få åtminstone 5 000 som besöker torget nu. För det är ju en riktig folkfest det här.
Absolut.
Och även om vi har det samiska som vi koncentrerar oss på lite grann, så har vi mycket annat också. Vi har ju utställningar på flera ställen. Vi har på Lokomotiv så har vi ju vernissage där. Och vi har ju Hans Hedbergs museum öppen mellan 13 och 15. Sen har vi ju esteterna på museet också som har en ny utställning.
Och esteterna, då talar vi gymnasisterna på Nola.
Precis. Ja. Sen har vi ju sagabonaren som vi ska ställa ut som är 52 meter lång.
Och det blir varken på museet eller på torget, utan var håller vi till med det?
Vi har fått låna Ekholms, gamla Ekholms herrbutik. Och där kommer vi att ha den här bonaren. Sen kommer vi ha Risfjäll samislöjd från Vilhelmina som brukar vara med på marknaden, museets samimarknad.
Ja, just det.
Sen har vi systrarna Vilk som kommer från Östersund som är också designers. Så de kommer att disponera den här lokalen under dagen och de har både utställning och försäljning. Så att gärna kolla Ekholms, för det är mycket spännande grejer.
Vad kul. Hörru du, den här bonaden, hur lång har den blivit nu?
52 meter har den blivit.
Och
det är en bonad som sys och designas av ideella krafter i byar längs Sagavägen.
Ja, ja.
Och är tänkt att i form av en budkavle fyllas med motiv från Höga kusten till norska Helgelandskusten. Så att jag tycker den är värt att se, för det är fantastiska bilder. Sörköraren är en av bilderna. Och fiskelägren och eller så de här fiske nere vid hamnen här som är bortrivna nu.
Ja, ja. Är det de här sjöbodarna?
Sjöbodarna.
Och, just det.
De är också sydda.
Representerade.
Precis.
Ja. Så det är främst kvinnokraft, låter det som. När de
ja, jag tror det. Jag ja, tror att det är
i huvudsak det. I alla fall.
Ja. Precis, så att det kommer ju att visas där. Sen har vi ju vi har aktiviteter för alla människor, alltså för både stora och små. Vi har cirkus, vi har uppträdande av musik och vad var det de heter nu? Smultron och sång och Nordcirkus. Så att det blir en hel del där. Vi har kulturskolans program. Vi har körer från kulturskolan. Vi har en slagverksensemble.
Är det också uppifrån
kulturskolan?
Norrlanda.
Ja.
Ja, just det.
Och vi har två band som ska uppträda på torget. Så att det blir en hel del representanter från kulturskolan utöver de andra programmen som vi ska ha. Sen blir det ju samisk jojk förstås. Och den personen som jag tror kommer att dra väldigt mycket folk, det är ju John Henrik Fjällgren från Talang Sverige som har nu dessutom kommit med i semifinalen. Och han är ursprungligen från Colombia. Han är adoptivbarn till en samisk familj som treåring, och han är faktiskt renskötare också, och han kommer att uppträda med hans egen komponerad jojk. Så att det tycker jag kommer, jag har själv hört honom, men jag tycker han låter väldigt sympatisk och en trevlig kille att titta på dessutom, så att jag tror det kommer att bli väldigt spännande.
Ja, vilken exotisk blandning. han är renskötare och har sina rötter i Colombia.
Precis, precis. Sen har vi ju Jörgen Stenberg band. Nio personer i den bandet, i det bandet som kommer att uppträda då tillsammans med gästartisten Karolina Miskovski.
Oj, det låter som lilla syster. Är det så?
Ja,
Lisas
det är så.
Lillsyra.
Precis, precis.
Okej,
så kul. De kommer att ha det längsta programmet på slutet och det kommer att bli spännande att lyssna på dem och få höra lite äkta jojk.
Mycket spännande. Hörru du, allt det här, det kommer att ske på scenen på torget.
På Stora torget och på estraden.
Visst var det är det klockan 2 det invigning på torget?
Det är klockan 2 det invigs på torget och då har vi ett separat program där. Där vi har slagverksensemble från kulturskolan. Sen, vi har ju en konferenser under dagen också.
Var det Robin Hörnqvist?
Robin Hörnqvist, det stämmer. Och sen har vi kulturskolekören. Och så sen Jörgen Stenberg, han jojkar en kort jojk innan vi har våra invigningstalare. Sen visar vi en årstidsfilm, våren. Och allt detta ska, alltså hela programmet och allting ska visas på en storbildsskärm som ska gå och snurra hela dagen. Så folk kan se vad som händer klockslag för klockslag. Och sen har vi invigning eller avteckning av gycklaren, Bror Marklunds gycklare som är gjort nu speciellt för den här invigningen och ska skänkas bort. Eller, alltså på torget ska det ju inte skänkas bort själva skulpturen, men man har tillverkat små gycklare som...
Precis, som blir presenter kanske.
Som kan bli presenter, precis.
Spännande. Vi lyssnar på lite musik. Till skogs en liten fågel flög av Otto Lindblad. Ja, Ingrid, det är ju ett digert program som ni har jobbat fram verkligen. Det är full fart från 11 på förmiddagen fram till 4 på eftermiddagen. Och inte nog med det, sen finns det något spännande att gå på Pingstkyrkan klockan 5.
Då har vi jubileumskonsert. Musiksällskapet fyller ju 125 år. Så de har en spännande program som heter Dåtid, Nutid och Framtid.
Ja.
Så det ska bli väldigt roligt att följa Musiksällskapets framtid.
Ja, även gå tillbaka lite kanske. Det är ju en aktningsvärd ålder, 125 år.
Visst.
Vet du några artister som kommer att vara med där? Eller är det bara överraskningar?
Jag tror att det är mest överraskningar.
Det ska bli spännande. Och hoppas det kommer mycket folk dit också. Sen senare på kvällen 19.30, då är det fullt drag, utgår jag ifrån, på Fjällräven Center.
Ja.
Vad var det då?
Då är Uggla.
Då är det Magnus Uggla som ska köra sitt race och sin konsert där. Så det är verkligen fullt drag hela dagen. Ja.
Och sen är det ju Sliperiet som har en rockkonsert också. Jag tror att den kolliderar kanske. Den är klockan 7 om jag minns rätt. Så att, nej men det är ju program hela dagen och utställningar hela dagen. Flera vernissager och så att det gäller att hinna med allting den dagen.
Precis. Men sen är det väl så också att det här ska ju inte ta slut. Alltså det här med kulturhuvudstadsåret, det är ju ett evenemang som är väldigt, vad ska vi säga, aktuellt just nu. Och efter nyår så var det invigning och det ska pågå i ett år. Men sen ska man väl hålla kvar de här kontakterna. Och fortsätta att utveckla det här med samarbetet, till exempel mellan de här städerna som är i Västernorrland och lite högre upp i Norrbottens län har vi också. Och Västerbotten, jag menar Piteå är representerat för Norrbotten, Skellefteå för Västerbotten, Umeå. Och vi har Övik då, och vi har Härnösand med på ett hörn och Sundsvall.
Precis.
Och sen, hur är det med Östersund? Finns de med?
Östersund finns också, de också med. De ska också ha en invigning.
Precis.
Ja, men tanken är att det vi ska göra under dagen nu den 3 maj, det är att dokumentera och filma det som händer på torget och hur den här invigningen har fallit ut. Och sen ska vi utvärdera. Och det tar vi med oss. Och Sundsvall kommer att göra samma sak. Alla städer som har fått äran att vara med och fira en årstid ska göra samma sak. Och i november så tänker vi sammanstråla och utvärdera hur vi har jobbat på respektive ort. Och sen ska vi försöka komma överens om hur kan vi gå vidare med det här samarbetet. Det ska inte ta slut.
Nej, precis.
Utan vi kommer säkerligen att hitta några beröringspunkter där vi kan köra vidare. Och jag tycker det är bara spännande, för att det är ju inga avstånd mellan våra städer egentligen.
Nej, men det är ju så.
Jag menar, en timme till Umeå, två timmar till Sundsvall, och sen har vi ju Härnösand och Kramfors och alla de här orterna. Så att det blir ju faktiskt mer spännande om man kan samarbeta, och så sen tycker jag mer effektivt och mer ekonomiskt.
Ja, men dessutom. Såklart. Ja, och så det här Norrtåg då, som ska gå mellan de här städerna. Alltså det är ju så lätt för oss att ta oss till Umeå nu. Det är ju inte ens en timme så är vi där.
Exakt.
Vi åkte ju upp i december ett gäng ifrån radion för att vara med och få information om kulturhuvudstadsåret. Och det är ju så spännande. Jag pratade som sagt med Marcus Weinehall som är ansvarig för glashuset i Umeå och för invigningarna tror jag också. Och han berättade att det är fullt ös i Umeå, sa han när jag frågade hur går det. Jag sa att det går i alla fall inte att få något hotellrum, därför att det är folk hela tiden som kommer. Och det är folk inte bara från Sverige utan det är från hela Europa och de kommer även från andra världsdelar och det här är så exotiskt att Umeå då är kulturhuvudstad. Mm. Så de tycker att de känner en väldig puls och mycket folk och de stora attraktionerna där har blivit Gitarrmuseet och Bildmuseet och så Västerbottens museet och uppe på
och så
på Gamlia.
Väven.
Och så väven som är nere vid älven. Så allt det här, det är så roligt att det händer så mycket. Och vi hoppas ju att Ö-vik också ska profilera sig så att det blir folk som kommer hit. För om jag ska vara riktigt ärlig så måste jag ju säga att Ö-vik har ju mycket mer att ge rent naturskönt. Alltså Höga kusten och skärgården här är ju fantastisk. Vi har mycket att erbjuda turister och
ja, absolut,
gäster som kommer
absolut.
Hit från när och fjärran. Absolut. Vi lyssnar på lite trevlig musik igen. Folkvisa från Gotland av Hugo Alvén. Vi pratar om att det är fler städer än Ö-vik som har fått äran att få en invigning. Och nu den, alltså imorgon, sista april, då kommer det vara en invigning upp i Umeå.
Då är det Umeå. Umeå, de har alla, de inviger alla
de har
årstid.
Alla invigningar. Ja, inviger alla årstid.
Så att de har imorgon och Sundsvall och Örnsköldsvik delar ju på den här invigningen i Västernorrland. Så att Sundsvall har också ett program på Norra berget där de firar varje sista april. Men de har lagt till den samiska perspektivet på det hela också. Så att de har underhållning och talare. Vi har ju också talare från det samiska riksförbundet, Stefan Henriksson, som kommer att tala vid våran invigning. Så han är där också och talar. Så att det är flera här.
Vem är det som representerar kommunen då?
Här?
Ja.
Det är Elvis Söderström och från Umeå så kommer Dan Wähä som är administrativ chef för kulturhuvudstadsåret.
Just det.
Och sen kanske vice ordförande från kulturutskottet i Umeå kulturhuvudstadsår kommer också. Så att det blir några stycken som håller tal.
Det blir jätteroligt. Hoppas att det blir härligt väder. För det gör ju så mycket sån här gång. Men hoppas att vi kan lura ut mycket folk nu då, när vi har pratat så länge och så varmt för alla de här evenemangen. Jag tänkte så här att aktiviteterna på museet och på torget är väl huvudsakligen där, och så pratar vi om på Ekon, så att det kommer att vara mycket att titta på där också. Och jag undrar om vi inte har täckt upp det mesta, Ingrid, av vad som ska ske. Vi hoppas ju, som vi har sagt tidigare, att det här ska bli ihållande och att vi ska fortsätta att ha kultur och dela det med andra kommuner i vår närhet. Har det varit positiva reaktioner när ni har hållit på med det här, när du och Lasse har jobbat med det här? Har folk tyckt att det är kul? Alltså, får ni positiv respons?
Alltså, vi har ju jobbat en hel del med Umeå, och de tycker ju att det är väldigt, väldigt spännande. Och Sundsvalls projektledare har jag ju nästan haft kontakt med varje vecka, för att vi har ju lärt känna, och det är ju det som är kul när man jobbar i projekt. Man lär ju känna andra människor som jobbar med samma sak. Så att det är ju bra. Nej, Lasse och jag har haft väldigt kul med det här, och väldigt stressigt bitvis också. Men vi kompar varandra väldigt bra, och vi har haft ganska roligt, och vi har fått positiv feedback från många människor som tycker, åh, vad kul.
Ja.
Att det händer mycket, och att Övik har fått ta del av kulturhuvudstadsåren. Mm. Vi är inte utanför, utan vi har en förlovning med Umeå, och vi fullföljer programmet som vi sa att vi skulle göra för året. Och det här är inte slut, utan den här årstiden, invigningen, sträcker ju sig till 19 juni.
Ja,
och sen fortsätter vi ju med kulturhuvudstadsåret. Så får vi ju fortsätta med våra kulturkickar och göra någonting fantastiskt av den verksamheten som har skett parallellt med invigningen.
Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande. Jag ser verkligen fram emot lördagen. Det ska bli så roligt och intressant att ta del av allt jobb som ni har lagt ner.
Ja, det har varit väldigt roligt, och det ska bli en bra invigning nu på lördag.
Och alla är ju såklart hjärtligt välkomna ut och ta del av det ni har att bjuda oss på. Vi lyssnar på lite musik.
Oh.
Det var Serenad av Jakob Axel Josefsson. Vi brukar ju komma med evenemangstips i det här programmet eftersom vi samarbetar med tidningen 7. Nu har vi nämnt så många evenemangstips här, Ingrid och jag, med anledning av kulturinvigningen, kulturhuvudstadsårets invigning här i Övik. Men jag skulle rekommendera er, kära lyssnare, att läsa tidningen 7 på fredag när den kommer. För då har ni hela programmet för lördagens invigning. Både det som sker på museet och i Örnparken och på torget. Ingrid, tack så jättemycket för att du kom och berättade om invigningen som ni har jobbat med så pass länge. Och nu håller vi tummarna att allt blir bra och att solen skiner på oss alla. Och lycka till! Mm. Och vi får ju fortsätta att följa kulturhuvudstadsåret ända in i januari, 29 i första. Så det finns mycket mer att uppleva.
Absolut! Jätteroligt! Vi ska ha en fin dag på lördag och se till att det blir folkfest.
Absolut!
Tack ska du ha!
Tack Ingrid! Lycka till! Sång av Jakob Axel Josefsson. Jag och Ingrid Lundmark susade iväg till nästa möte som var lördagens invigning. Men vilket varierat program de har jobbat fram. Det finns ju sannoliken ett stort och rikt kultursmorgåsbord att välja ur. Vad man än gillar så finns det på programmet. Väldigt trevligt för oss Öviksbor. Någonting att se fram emot. Jag uppmanar er läsare, lyssnare, att läsa tidningen 7 på fredag. För där står som sagt invigningsprogrammet timme för timme. Vi har ju pratat om vad som ska ske inne i stan på lördag. Men det sker ju en hel del även utanför centrum. Om vi titta i tidningen 7, om vi läser den, så kan vi se att på torsdag 1 maj, då är det konstrunda i Anundsjö. För 13:e året i följd anordnas den. Och det är ett 60-tal utställare som deltar i år, med allt från måleri till fotografi och konsthantverk. Det blir en hel dag mellan 11 och 18. Läs mer om det i tidningen 7. På kvällen lördagen den 3/5, då är det rockabillyfestival på Bruks. Och det är Hank T. Morris och John Lindbergs trio som står för underhållningen där på Bruks alltså. Nu får studenterna i Lund avsluta den musikaliska delen av dagens program. Under rönn och syren av Herman Palm. Om någon till äventyrs inte har sett det röda hjärtat som står vid rondellen när man kommer in norrifrån till Övik, så kan jag ju säga att det är ju det som är symbolen för kulturhuvudstadsåret. Det röda hjärtat med en leende mun. Och de finns också i små sådana här pins som man kan ha på sitt rockslag eller på sin kappa för att markera att man tycker att det är trevligt att Övik finns med i kulturhuvudstadsåret. Värdskapet som ju Umeå står för i år tillsammans med Riga. Nu ska Erik Bergström läsa ett par kåserier av Gits Olsson.
Ett antal kåserier av Gits Olsson, del 1, i pälsmössors tid. Så fort man skriver i tidningen att våren har kommit till stan faller det en halv meter snö. Bilar kör av vägen, pendeltågen fryser fast och barnen åker kälke i Götgatsbacken. Så har det alltid varit och så kommer det förmodligen att förbli. När jag just nu skriver att det är vinter i skärgården så har jag mina avsikter. Där jag sitter vid fönstret och pekar på den gamla reseskrivmaskinen ser jag visserligen en fri fjärd, men i densamma simmar öarna som vita klickar av vispgrädde. Och snön ligger djup på min egen tomtplätt. Endast svansen och öronen sticker upp på den räv som pulsande korsar mina domäner. Detta skriver jag nu för att vara viss om att när söndag morgon randas och de här raderna står i tidningen så ska all snö vara borta och våren ett faktum. Mormor hör till en generation som inte låter sig luras. När morfar och jag skulle ta morgonbåten ut till ön för att elda brasa och värma upp stugan innan resten av familjen anlände med kvällsbåten kom mormor dragande med morfars gamla pälsmössa. Än är det långt till vår, sade den mycket bestämda damen. Aldrig på tiden, försökte morfar. Förresten, lever den än? Jag har för mig att jag kastat den i soppåsen flera gånger om. Och jag har fiskat upp den var eviga gång, sa mormor. Se så, dra på dig mössan nu. Det är kallt i skärgården. Sina öron och de rester som där kvar av förståndet ska gamla gubbar vara rädda om. Knotande fanns i morfar i pälsmössan och traskade ned för trappan med tunga steg som en utsliten kolchosbonde från bortre Sibirien. Jag ska elda upp den jäkeln i bastukaminen när vi kommer ut, sade morfar sammanbitet medan bilen kanade fram längs Dalarövägen. Säga vad man vill om pälsmössor. Vackra är det inte. Varför kom det aldrig någon Dior in i pälsmössornas värld? Själv har jag varit förföljd av ohyggliga modeller i hela mitt liv. Som ung fick jag ärva en kosackmössa efter en morbror och gick omkring med denna lurviga blomvas på huvudet hela vintern 1941-42. Jag var i den känsligaste åldern. Jag lyckades glömma den på ett scoutläger i Kärrgruvan och drog en lättnadens suck. Men knappt hade jag hunnit dra densamma förrän det anbefalldes vindsröjning i hela Stockholm. Det blev mitt öde att hela 1943 bära en askgrå krimmermössa som möjligen hade varit klädsam på far under 20-talet. Men inte på mig 20 år senare. Det värsta var att klasskamraterna kunde vara så hjärtlösa. Fick du inga rödbetor till pölsan? Frågade det på rasten i skolan. 1953 fick jag ett halvt lamm med rosett i present och såg ut som en svedjebonde från Karelen. 1964 kom jag hem från en resa till Moskva med en tjusig sak i bisam. Den höll sig tjusig ända tills jag lade ut en förvädring på den radhustomt i förorten vi då bebodde. Inte ett ont anande låg mössan där på en trädgårdsstol när grannens svarta pudel kom och inledde ett förhållande med den. Mössan såg mycket tagen ut efteråt och länge trodde vi att hon skulle få öronlappar i mars. Vilken rusning, sade morfar när vi parkerat bilen och kom ner till Vaxholmsbåten med Dalarö brygga. Markera plats ombord, uppmanade jag honom. Ta pälsmössan. Morfar tände mycket snabbt på denna lysande idé. Och därpå gick vi att få oss en kopp kaffe i fartygets kafeteria. Eftersom vi gav oss hän i en liten massarinorgie hade vi hunnit en bit till sjöss innan vi uppsökte vår markerade plats. På soffan mitt emot satt en dam med ampert utseende och stickade med glasögonen på nästippen som närsynta personer plägar. Hon pekade på morfars pälsmössa och frågade: "Är den där er?" "Ack ja." "Det finns faktiskt särskild plats för resande med hundar på övre däck", snäste hon vast. "Var vänlig, ta bort den där. Jag råkar vara allergisk mot hundar." "På det viset", sa morfar. Tog med sig pälsmössan ut på akterdäck och kastade den i sjön. Damen lät stickningen sjunka ner i knät och satt där och bara gapade. "Stäng mun", röt morfar. "Jag råkar vara allergisk mot människor som gapar." Läs, gubbe. I stugan sitter morfar och kan inte bli klok på var Bamse, världens starkaste björn, står politiskt. Stugan vi fått hyra vid foten av fjället är alldeles nybyggd. Men det ligger 2 meter hårt vindpackad snö på taket. Och vi ber en stilla bön att takstolarna ska hålla, så att inte hela härligheten störtar ner i vår frukostvälling. "Ha", skrattar byggmästaren. "Vi har byggt enligt gamla Härjedals tradition. Och under snön är det ordentliga bräder, sedan näver, och ovanpå detta ett betryggande lager av torv." "Näver", fnyser morfar. "Det är väl någon som där imiterad näver av plast som man köper i Västtyskland." "Äkta näver", försäkrar byggmästaren sammanbitet. Morfar kastar ett getöga ut genom det smårutiga fönstret. Där utanför står fjällbjörkarna torra och späda som fjolårsvass. "Repa näver till ett helt stugtak på dessa björkar och du får repa i åratal. Jag tror att ni har smygspikat ett lager kärrpapp underst." "Nå, det må vara hur som helst med denna takbeläggning. Never mind", säger morfar som studerat engelska i Göteborg. Hans roll denna fjällvecka är att sitta i stugan och läsa Bamse för barnbarnen, medan mellangenerationen högavlastar i slalombackarna. Bamse är en drogad person. När han ställs inför kritiska situationer käkar han anabola steroider och får ofantliga krafter som räddar honom och hans närmaste ur knipan. Från idrottens värld vet man att kärt barn har många namn. I Bamses värld kallas det anabola för dunderhonung. Ett egendomligt drag hos denne Bamse är att han aldrig någonsin har sitt knark till hands när han behöver det. Någon måste alltid killa hem efter dunderhonung åt honom. Lyckligtvis hinner sändebudet alltid tillbaka med honungen i sista momangen och allting löser sig. Bamse är i kraft av sin honung den självskrivne ledaren i sin värld, även om han aldrig skulle klara ett dopingtest. Mormor i dalen har leksaksbutik där människorna från staden brukar åka, eftersom mormors prylar håller kvalitet. Men nu är järnvägen mellan staden och dalen nedlagd och mormors firma hotas av konkurs. Då lånar Bamse en gammal järnvägsvagn, smäller i sig en burk dunderhonung och drar tåget själv som lokomotiv. Men fienden, det som står i såld hos kapitalismen i stan, gräver en grop mellan skenorna så att Bamse faller där i och skadar foten. Han kan inte längre dra tåget, och hur ska det då gå med stackars mormor i dalen och hennes affärer? Jo, alla Bamses vänner ställer upp och drar tåget gemensamt. Det är Bamses idé. Che Guevara skulle inte ha fått ett bättre, säger morfar. Morfar snackar blaj blaj, säger barnbarnen lätt irriterade. Det kan sina seriemagasin och vill att vuxna ska läsa som det står. Helt klart syns det vara att Bamse är en missbrukare. Men ändå ingen missbrukare, säger morfar. Han missbrukar anabol dunderhonung och vinner en sagolig styrka. Men han tycks inte missbruka denna styrka. Han skulle till exempel kunna etablera sig som diktator eller låta utropa sig till konung. Hans majestät honungen. Men detta avstår han ifrån och därmed finner jag honom sympatisk. Läs gubbe, fräser barnbarnen. Morfar kastar sig över ett julkapitel där tomten blir begravd under en snölavin med julklappar och allt. Det är precis som med livet här i fjällen, säger morfar. Lavin, kvinnor och sång. Läs gubbe, ryter barnen. Bamse rycker ut för att gräva fram tomten, men får en lavin i huvudet även han och begravs på 3 meters djup. Vad gör man? Jo, de trogna sorkarna gräver en gång ner till Bamse. Någon kutar efter dunderhonung. Någon trär en slang genom sorkhålet. Och genom denna slang matas den beroende med sitt livselixir. Bamse kvicknar till, spänner musklerna, frigör både sig själv och tomten och det blir jul och glädje i alla hus. Bamse och hans värld är en hyllning till den styrka som ger makt, säger morfar. Men jag måste nog ta sparken ner till kiosken i byn och köpa nästa nummer innan jag kan avgöra om han är kapitalistisk fascist eller socialistisk diktator. Läs gubbe, ropar barnbarnen. Man får se upp med seriefigurer, säger morfar, som länge framhållit att Kronblom är anarkist med dragning åt existentialismen. Vinkelboda svar på Jean-Paul Sartre.
Tack Erik Bergström och vad härlig han var, Gitz Olsson. Vilken kursör. Jätterolig. Jag ska snart avrunda dagens program. Vi kommer ju att avsluta med dagens dikt där Bo R. i vanlig ordning läser en dikt. Jag skulle vilja tacka så hjärtligt för mig. Önska er en trevlig valborgs imorgon och en fortsatt glad vår. Jag som satt i studion, Anki Hagström, och i kontrollrummet sitter Erik Bergström, och vi tackar för oss. Nästa vecka är det Per Eddie Bjugstam den 6/5 som ska tala om den vita staden, och Torleif Ljungros kommer att vara Pereddis gäst. Ha det så gott. Hej då.
Ser du det strålar hur våren sakta vaknar? Vi färdas ur natten in i morgon. Ljummen, solen, röd och purpur, ljuvar.
Man ser inte genast skillnad på småsten och gråsparvar i den nysådda svarta åkern. Några flyger och sätter sig i nypuntörnet. Det är gråsparvar. Andra blir kvar och trippar i åkern. Det är också gråsparvar. Andra återigen ligger stilla kvar i åkern. Det är troligen stenar.
Vi har hört veckans dikt läsas av Bo R. Holmberg, och det var dikten Bedömning som är skriven av Anna Rydstedt. Och den är hämtad ur diktsamlingen Dess kropp av verklighet som utkom 1976. Och som avslutande musik hörde vi Stefan Nilsson med grupp spela Att vara en slända.